och välkomna till Kurerias podcast Så mår jag bra. Här bjuder jag in intressanta personer som på ett eller annat sätt har en koppling till hälsa. Med mig här idag har jag Charlotta Lagerberg Tunes. Hon är författare, konstnär, beteendevetare och föreläsare och har en bakgrund inom socialt arbete både statligt och kommunalt. Charlotta är författare till ett flertal böcker, bland annat en skönlitterär bokserie om Lovisa som är högkänslig och växer upp i en dysfunktionell familj där alla känslor stängs inne. Och att vara högkänslig och bära på mycket känslor har Charlotta själv erfarenhet av. I hennes föreläsningar och böcker förmedlar hon därför en djup förståelse för ämnen som sårbarhet, emotionellt våld, trauman och högkänslighet. Charlotta har också blivit prisad och belönad för sitt arbete och har även korats till årets eldsjäl och känslovisionär. Varmt välkommen!
Tack så jättemycket, Anna. Så roligt att vara med här.
Verkligen. Stämde det in det här för dig?
Ja, det gjorde det väl.
Det är svårt ibland det där när man ska göra en hisspresentation av en person som har gjort så mycket.
Tack så mycket. Ja.
Men vi kommer ju att prata mer om allt som du gör. Hur mår du då?
Nej, men jag mår jättebra. Vi har ju precis varit och simmat och spat innan här. Så att det var ju väldigt skönt. Jag jobbar mycket med det nu med balans. För det är ju det som är det svåra för oss högkänsliga. Så är det just med energier och balans.
Har du alla verktyg liksom i din låda nu hur du ska
hantera? Jag är extremt duktig på att lära ut verktyg och extremt dålig på att använda dem själv då. Kanske känns igen det där, men så är det ju. Så att jag tycker att jag är bättre på att bromsa i tid. Det lär man sig nog. Innan kanske jag körde på mer så, men det är just det där med att gasa och bromsa som är ett dilemma när man är HSP då.
Det kan jag förstå. Ja. Och HSP är alltså förkortningen av highly sensitive person.
Ja, precis. Ja. Ja, exakt.
För då kommer vi kanske använda det ordet
under intervjun. Vi använder HSP, tänker jag.
Ja, det tycker jag. Men du har ju åkt hit från Göteborg och du befinner dig i Stockholms centrala delar med mycket brus och det är många intryck. Hur hanterar du det?
Nej, men jag gör inte det. Jag får ju huvudvärk och migrän och så och lite yrsel av det när det är mycket. Men som sagt, var det bara det här att vi har bott jättebra med bra hotell som ligger lite mer lugnt. Alltså med rummet in mot lugnare bakgård och det finns ju lugna ställen också. Man kan undvika tunnelbana. Sist jag var här så skrek någon till mig, du är för långsam. Så att jag tänker att man får hitta sitt eget flow och tempo, det låter lite flummigt, men så får man ju göra helt enkelt.
Så det är ändå en noggrann planering när du ska göra en resa?
Ja, det går ju inte alltid. Sist var det snö och väder då, så att då var det ju hemma 2 på natten för tågen var inställda. Så det går ju inte alltid att planera allting i detalj. Och det var ambulans och polis och allt möjligt på centralen, skulle jag, men det är mycket intryck sådär. Men jag tänker att det handlar väldigt mycket om att återfå balansen efteråt. Ibland, man kan ju inte sluta leva, man kan ju inte gå runt liksom med tassa på tårna för allt roligt som finns heller. Så att man får tänka, jag blir överstimulerad men jag får ta tag i det sen då. För det är ju det som är. Ja.
Så det handlar också om att vissa val du gör, där vet du att du kommer få kanske sota för det sen, men att du verkligen vill göra det för att det är något som är jättekul.
Ja, bokmässan i Göteborg är ju, min kropp vill ju inte upp ur sängen när det kommer till tredje dagen, för att man är så trött med alla intryck. Och de har ändå ett ganska behagligt mörkt rum där man kan gå in och sätta sig som utställare. Men det är ändå så att det blir ju en enorm... Alltså det är så mycket, det är 80 000 människor per par dagar liksom så. Så att
det är mycket,
det är svårt.
För normala också, men för en högkänslig person så är det ju
överväldigande. Man tar in från 5 olika sinnen 60 gånger mer. Och det är inget hittepå heller, det handlar ju om spegelneuroner också. Att man är känslig där, att de är mer aktiva. Och det är ju negativt för att ibland så tar man in andras negativa spegelneuroner. Det kan ju vara ilska eller aggressivitet och sådana saker. Så det är inte alltid positivt. Och det här att lära sig stänga av, balansera upp och hitta balansen. Det är svårt i vårt samhälle för alla människor idag.
Absolut. Och jag tänker, ska vi beskriva bara vad HSP, liksom vad det innebär. Och,
ja, det är väl jättebra att göra en sån grundläggning. För att det finns ju mycket missförstånd kring det här också. Och jag tänker att det har ingenting med överkänsligt att göra. Utan högkänsligt handlar om att det är en forskare som heter Elaine Aron som har gjort 5 kriterier, är det väl? Som man kan utgå från då. DAS, är det det? D-O-I-S, 4 kriterier. Ja. Och det handlar om det här att man blir lättare överstimulerad för att man har ett känsligare nervsystem. Man kan vara extrovert, ambivert eller introvert. 70% sägs vara introverta, 30% sägs vara extroverta. Och då föds man med ett känsligare nervsystem som... Man kan ju säga att vissa föds ju med en musiktalang och andra med känslotalang om man förenklar det så då. Och då funkar det väldigt bra så länge man inte blir överstimulerad. Det är då det blir problematiskt och det blir man ju väldigt lätt i den här världen vi lever i då. Så då behöver man mer återhämtning för att inte hamna i stressrelaterade sjukdomar. Det är det första då. Och sen är det att man är ju mycket mer mottaglig, emotionellt mottaglig. För jag kallar det för känslosmitta, för vi kan förenkla lite och sådär. Mm. Att man lättare tar över andras känslor, man har ett större inre rikt liv och sådana saker. Och sen handlar det om det här med att man upptäcker subtila detaljer, sånt som andra tycks missa. Och då kanske man har hört många gånger som man var lite, du hittar på eller du inbillar dig och sådana saker. Och det är ju jobbigt för den som är högkänslig. Så det handlar om det här med att man tar in detaljer på ett djupare plan. Och noterar och märker saker, att man lättare blir överstimulerad och att man har den här mentala förmågan att känna in andra, vilket är en jättefin egenskap att vara intuitiv och att man tar in subtila detaljer. Det är liksom grundkriterierna då. Sen ser det ju så olika ut beroende på personer då.
Mm. Så. Och ja, du nämnde det innan med att det finns mycket okunskap, att man tänker kanske att högkänslig är att man är överkänslig, att man reagerar liksom överdrivet, och det handlar ju inte alls om det överhuvudtaget.
Nej, men jag har träffat så många, både män och kvinnor, och män som ser väldigt macho ut som sa det känns som att skär knivar igenom mig, kvinnor på arbetsplatser som får sätta sig på händerna för att inte vara den här som tar hand om alla, tar ansvar för alla och köper tårta och samlar in pengar till presenter och sådär. Någon berättade som var högt chef här i Stockholm för mig på en föreläsning att hon kunde inte åka tunnelbana för hon tog in så mycket, så hon åkte bil till jobbet, men då märkte hon i bilen att hon började titta in i varenda bil, ja men han ser ledsen ut och förkyld och undrar vad hon spelar för musik, hon ser så glad ut, så det var väldigt svårt också då.
Så blev det svårt att stänga av där i bilen också.
Ja.
Ja, för att när man har HSP, innan man får den diagnosen, så kan jag tänka mig att man kanske tror att man är utmattad, eller man får den diagnosen för att det kan gå ihop lite, de här.
Det är ingen diagnos utan ett personlighetsdrag då. Och då blir folk lite arga och upprörda för det. Men det är väl som att vara bipolär eller det är väl som att vara autistisk eller det är väl som att ha ADHD. Ja, man har kriterier av att när jag blir överstimulerad så är jag säkert en ADHD-hjärna. Och ja, jag har mycket känslor som går upp och ner men det går inte upp som en som har är bipolär. Ja, jag kan vara känslig för material i kläder som en autistisk person. Men man har inte alla kriterierna då. Och det blir ibland folk lite sura över då när man säger det. Men det är viktigt att säga det, tänker jag. Det är ett personlighetsdrag. Nu har jag glömt en fråga. Men, ja.
Nej, men jag får ju höra, mina barn har ju båda ADHD och då får jag ofta höra att det är en sjukdom eller så. Och då får man förklara, nej det är ingen sjukdom.
Det kan ju vara en superkraft. Jag tänker att världen har varit väldigt grå utan den här färgpaletten av människor. Vi hade inte haft några musiker, inga konstnärer, inga fotbollsproffs, inga Petter Storhållen som bygger hotell. Vi hade inte haft så mycket i världen som hade varit spännande och det här extra om vi inte hade haft de här olika egenskaperna.
Mm. Nej, alla behövs.
Alla behövs.
Ja. Mm. Du har sagt att du vill definiera HSP som känslostark, att man har en känslotalang. Mm. Kan du utveckla det?
Nej, men det är ju för att jag blir så fruktansvärt upprörd faktiskt. Men det är lite så här, speglar man mig skör så blir det fel. Speglar man mig stark så blir det också fel, för att jag är stark skör. Och säger man stark skör så fokuserar folk gärna på skörhet, sårbarhet och alla de sakerna. Och jag tänker så här att det handlar inte om att jag är märkvärdigare eller finare, bättre människa eller snällare. Man kan vara fruktansvärd om man är obalans och högkänslig. Som det där barnet i mataffär som bara ligger, ja men sådär vad du vet.
Ja.
Men jag tänker att man gör det till en styrka att vara känslostark. Att man kan navigera i känslans rike, att man kan ha hjälp av det som en kompass i livet. Att vara intuitiv, att kunna vara en bra stödjande person och lyssnande. Det finns ju många poliser, brandmän, terapeuter, barnskötare, allt möjligt som har den här talangen då. Så jag vill på något sätt lyfta, det är ju det jag vill lyfta det, att det är någonting fint. Och det tycker inte jag vi gör i vårt samhälle idag. Vi lyfter inte alltid det, utan vi primerar andra saker.
Ja, precis. Och att man blir placerad liksom i ett fack. Mm-hmm. Och att ja, du är sån och du är sån. Mm-hmm. Och att, nej, du har helt rätt i det. Alltså det behövs inom alla yrkeskategorier. Någon som kan känna in och ha den förmågan. Mm-hmm. Men du, när visste du att du var högkänslig?
Nej, men så här var det väl att 2006 så visade min man mig en artikel i GP då, i Göteborgs-Posten. Och sa, men det här är ju du. Och då kunde jag inte känna igen mig det eftersom jag är extremt extrovert. Jag har också lite av den här High Sensation Seekers, HSS, och det här att man vill utforska saker. Och då tar verkligen det högkänsliga delen i mig igen på den delen. För den vinner ju oftast också då, den här. Så jag kände inte igen mig den alls. Men sen så kom ju, när jag var runt 40, så kom ju Maggan och Doris bok Drunkna sina känslor. Mm. Och jag tyckte den var fantastisk, för den har varit en bibel för många. För det satte ord på någonting, och det var ändå väldigt mycket som var adekvat så. Men däremot så är jag ju lite rädd för de här självhjälpsböckerna. Det är därför jag skriver skönlitterärt. För man får alltid stryk när man gör de här listorna, att det blir generaliserande och raljerande, allt sånt där. Gråter du mycket på film, tycker du om fjärilar, du är högkänslig, du vet sådär. Så att jag tycker om att sätta saker i en större kontext. Och när jag förstod det då, så tyckte min man att jag skulle skriva skönlitterärt. Det var faktiskt han som uppmanade mig lite till det då. Och så kom jag faktiskt lite rätt in i tiden där då. Så det är ju de sista 10 åren då, kan man säga, lite mer kanske. Mm.
Ja, som jag vet om. Som du vet om det.
Ja, precis.
Men hur var det under din uppväxt?
Nej, men det var ju besvärligt, för att jag, ju mer man döljer någonting, desto mer så syns det ju, så är det ju. Och jag var ju också en sån där barn som vattnade frökens blommor, hade väldigt fin handstil, så jag skrev ju fint och jag var liksom väldigt mycket till lag, så bar mycket på andras känslor och sådär. Och det kan ju vara väldigt fint, men det kan också bli en belastning om man är för lite med för stora ansvar och sådär. Och sen så har jag också det här att man kanske, om andra människor inte har den emotionella mognaden, så kan man ju också skrämmas i kärleksrelationer. Man blir jättekär i någon och så kanske den här killen inte alls är liksom så på den nivån eller mottaglig för det. Så kan man ju nästan, då kan man ju bli rädd, man kan ju skrämma i det sådär. Och sen så, nej, men jag tror att jag har haft sån här smärt, att jag har varit lite smärtkänslig. Man kan ha så mycket olika saker. Så jag försökte ju verkligen passa in den här mallen, jag har alltid gjort det. Och det inser jag ju att fortfarande kan jag faktiskt skämmas lite när jag inte orkar riktigt. Alltså det här att det är svårt att förklara för andra varför man inte klarar av det som andra klarar av. Så.
Mm. Det kan ju bli lite... Alltså jobbigt också hela tiden behöva förklara att ja. Man inte orkar göra det hela tiden. Men jag tänker på dina föräldrar. Snappade de upp det här och försökte liksom hjälpa dig?
Ja, det gjorde de väl, absolut. Men det var ju ingenting som var positivt så. Utan det var ju snarare ett problem faktiskt, om jag ska vara uppriktig. Så var det ingenting som... Utan då kanske man skulle väga saker på en silvervåg och det blir så jobbigt och besvärligt då. Och när man inte speglas positivt i att ha den här sårbarheten eller att man är intuitiv eller mer extra känslig och sådär, så blir ju det lätt en skam. Så skam har ju varit min slagdrivare och någonting som satt käppar i hjulet oerhört mycket för mig. Skammen är ju en härskare känsla och jag brukar säga det i Askungen också, man kallar det för Askungens känsla. Man kan nästan höra den här svärmoden hon skriker, Askungen. Nej, men just det här att det är ju inte som skulden, utan det sitter ju i kroppen vem jag är. Och det är mycket svårare att jobba bort den. Så den har ju faktiskt varit kopplad mycket till min självkänsla och min högkänslighet och sårbarhet och så.
Ja, och man är ju också väldigt känslig som, alltså så överlag som barn, eller att man vill vara som alla andra och förstå kanske inte varför man känner som man känner. Och då på den tiden kanske man inte heller pratade om HSP som ett personlighetsdrag.
Nej, absolut inte. Jag tror att någon kunde nog säga att jag var känslig, men jag var också ett extremt utåtriktat, ganska charmigt barn. Så att jag hade också turen att jag har alltid haft fantastiska lärare, mycket kompisar, känt mig omtyckt så att jag ändå på något sätt förhållit mig. Men jag kan känna just det där med när man är vuxen, så där med den stressen som är och kontorslandskap, man ska leverera. Då kan jag ibland känna så här att kassa är som inte fixar det som andra gör. För vi har ju den här jämförelsesjukan också. Så, att, så att det är ju lite, det får man ju nog jobba med hela livet, tror jag. Liksom sådär. Ja.
Men var det en utmaning för dig då även när du blev lite äldre och kom in i yrkeslivet? Alltså...
Ja, absolut, absolut. Och jag har ju då jobbat, jag jobbar på BRIS ideellt, men jag har också då jobbat inom skola och så vårt tyngsta område. Om man jämför med Stockholm då, så skulle man ju säga Rinkeby kanske då, Kortlabergsjön. I ganska hårda, i statliga myndigheter, alltså svår. Det är ju en ganska tuff miljö, stora kontorslandskap, mycket stress, mycket, alltså sådär. Och det, jag tror att det är inte för intet att väldigt många väljer att bli egenföretagare. De är frilans, man målar, man skriver, man använder kreativiteten. Man hittar andra sätt för att klara av den här. Jag tror att det är nog väldigt många som är högkänsliga. Och jag har träffat mycket män som självmedicinerar för att orka liksom att, för att orka vara i den kontexten, så kanske man dricker mer än vad som är nyttigt och sådär då. Mm. Apropå må bra igen då, det här att ta hand om sig då.
Ja, ja. Mm. Och jag tänker så under pandemin var det kanske många som upptäckte det, att amen, det här passar mig mycket bättre. Jag mår mycket bättre av att sitta hemma och jobba och inte ha alla de här störande liksom intrycken.
Samtidigt så fick ju många problem också. För jag tänkte när jag föreläste online att det var så bra, då fick de här blyga personerna skriva i chatten som inte vågar prata när man är IRL. Men samtidigt så fick ju många också jobba tillbaka, bearbeta sig tillbaka in. Fick skola in sig i det sociala igen. Och det är ju intressant faktiskt att personer då som inte är högkänsliga fick faktiskt jobba med det, att det blev jobbigt igen. Ja. Att bjuda hem och komma tillbaka in i det då.
Ja, så det är ju så två det var... sidor av det faktiskt. Ja. Och hur blev det senare i livet då när du, ja, men du hade jobbat ett tag och du kände att det här kändes inte riktigt som att det passade dig. Hur gick du över till att bli mer?
Nej, men jag kraschade faktiskt jätterejält. Det kraschade så rejält att jag var på att dö faktiskt. Det var en sån fruktansvärd... Ibland, jag tänker på det ibland sådär att man kanske måste göra det för att kunna resas upp igen och sådär. Men jag blev ganska mobbad på min arbetsplats och hade väl inte så förstående chefer. Och jag vet, jag gick upp för trapporna och blev tröttare och tröttare. Så hade jag en kollega som sa, tänk på dina barn, tänk på din familj, det är det viktigaste. Hon var en sån här riktig vardagsängel. Men sen så brakade jag ihop där fullständigt och jag var ju livrädd för att hamna i en sån här rehabkedja och inte komma tillbaka. Jag är jätteskam med det och jag vill inte ha luckor i CV. Jag var så stressad. Jag var så stressad och så till slut. Och då har jag sökt kurser på universitetet givetvis för att jag inte ville ha luckor i CV:t då. Och då tänkte jag, men jag ska inte bara läsa nyttigheter. Jag läste hälsopsykologi, men jag läste också kreativt skrivande. För det hade jag börjat minna med mina barnböcker om känslor. Så tänkte jag att nej, men jag kanske faktiskt ska utveckla den där fjärilsdrömmen och börja skriva. Och då gjorde jag ju det. Och på något sätt kan jag känna att jag, det är nog ofta så att man behöver ramla rätt ner i hålet för att liksom ta sig upp. Sen kanske inte jag hade gjort så idag att jag bara gick rätt ut. Jag kanske skulle stått på mig lite mer. Men jag hade inte de verktygen då. Som, nej. Faktiskt. Så att, ja.
Och så blev du ju författare. Så
ja, jo, men jag gjorde ju barnböcker ganska många och handledningar och sådär. Och sen så började jag skriva min första vuxenbok för 2014 och det hette Bara för din skull. Och den hade jag jobbat med under den här utbildningen. Men då skrev ju tidningen Kulturen eller litteratur, det var någon sån hardcore kulturtidning, kanske årets sämsta roman. Och då kände jag så här och då kände jag så här, men den här redaktören hade inte gjort sitt arbete ordentligt. Så då tog jag bort den och då kände jag, men hur kan man älska någonting så mycket och vara så usel på det? Men då, men det är bra att ha en man som peppar att man vågar prova igen och börja om. För att skriva handlar ju bara om att skriva om och skriva om och skriva om. Så.
Absolut, och det har blivit många böcker.
Ja, jag vet inte hur många jag gjort, 18. Jag har gjort jättemycket böcker nu, både handledningar och skönlitterärt och barnböcker och så. Men jag tänker att det handlar väldigt mycket om att skriva och skriva om faktiskt. Och artiklar, jag har gjort mycket också, sådär, tidningsartiklar och krönikor och sådär, ja.
Jag tänkte vi skulle prata om den här bokserien som du har skrivit om Lovisa. Hon kallas Lova.
Ja, hon kallas för Lo.
Och i den första romanen Orkidébarnet så får vi då följa henne från barn till vuxen. Och jag tänkte först fråga, vad innebär det att vara orkidébarn?
Nej, men det är ju, de här föds ju med en extra sårbarhetsgen, och det är ju det här att maskrosbarn, om vi tar det som för det är lättast att förklara, de kan ju växa upp väldigt, i väldigt svåra förhållanden, men de var ganska robusta sådär. Men det är ju inte orkidébarnen på samma sätt. Det finns något som heter en orkidéhypotes då, som man beskriver det här att barn som växer upp kreativt och kärleksfullt och empatiskt, de mår oftast till och med bättre än orkidébarnen. Men det jag beskriver är att man växer upp väldigt torftigt och känslomässigt torftigt, vad som faktiskt händer med de här barnen då. Att det är hur viktigt det är då med den här extra omsorgen då. Jag brukar beskriva det med ett växthus, att man ska vattna den här orkidéblomman så växer den ju fint, men om man kastar ut den i hagel och regn så mår den inte speciellt bra. Om man har den bilden lite så. Så det, och det som innebär mycket med det är ju det här att de bär på mycket känslor i skolan, kanske för andras barn för mycket, att de kanske är för mycket till lag, så att man behöver de här extra öronkopporna, kanske få duscha själv på gymnastiken, ha möjlighet till biblioteket och dra sig undan, sådana där saker, små grejer som kan vara bra för att hjälpa dem då. Så vad, på svar på din fråga vad det innebär, det kan ju vara helt fantastiskt om du växer upp i ett kreativt kärleksfullt hem. Det kan ju vara väldigt jobbigt som ett stålbad om du inte gör det.
Mm. Så. Hur mycket, alltså, hur mycket är Lo dig?
Nej, men det är ju, alla författare säger ju alltid så här att nej, men jag plockar lite här och där och så. Men man får också tänka att alla författare gräver rätt mycket i sig själv. Det tänker man bara med låtar också, när man lyssnar på en låt och texter. Det är ju mycket sådär. Så det ligger ju väldigt nära mig. Alltså bokserien ligger väldigt nära mig.
Mm. Gör det ju. Så. Och det är ju ett jättefint sätt att, som du sa tidigare, när du pratade om självhjälpsböcker och så, att det kan bli lite...
Det kan bli grunt, det kan bli grunt, det kan bli också väldigt förenklat. Och jag tror att det finns människor som känner igen sig i mina böcker när det gäller medberoende, de kan känna igen sig när det gäller mobbing, de kan känna igen sig i toxiska relationer. Mm. Alltså det är så brett och så mycket, men någonsin, det finns alltid någon del man kan känna igen sig i.
Så. Precis. Mm. Jag läste någonstans att du har sagt att Los talang att känna av stämningar är lika finstämt som en musiker som spelar på sitt instrument. Jag tycker det är så fint.
Har jag sagt det? Är det inte någon annan som har sagt det? Har jag sagt det själv?
Har jag sagt det?
Ja, men så tänker jag mycket, som en sträng på en gitarr eller en piano så här. Att det är precis så det är, och det är ju en fantastisk gåva när man skriver eller när man målar eller i kommunikation, men det kan också vara åt andra hållet. Om man tänker barnet då som ser saker och kanske säger det till en vuxen som inte vill att barnet ska säga det eller se det, då kan ju det vara ett hinder istället. Eller att man, det kan ju vara med en vän, att den vännen inte vill prata om det jobbiga. Och så ser man det. Så att det är lite grann det här att förstå vad det innebär att vara högkänslig.
Precis. Och sen kom det då fler böcker om Lo.
Ja.
Fjärilströmmar, Sorgmanten och Vindklippt.
Ja.
Det är så fina titlar.
Men du gullig.
Hur kom de till dig?
Alltså... Men så här är, nu ska jag berätta helt ärligt hur det var då, att Orkidébarnet Fjärilströmmar är en bok egentligen. Förlaget kallar ju den heter ju Skuggan av ett orkidébarn, men så delade hon upp dem i två. Och sen gick ju det förlaget i konkurs mitt i Fjärilströmmar, och då hade jag ju börjat föreläsa och den gick ju bra, så tänkte jag, men jag måste ju vidare det här då. Och då skulle jag egentligen gjort 4 böcker från början, men det är så mycket i dem, så då har jag ju delat upp dem så det ska bli 6 böcker. Så det är ju 2 delar kvar då. Så Sorgmanten då, Vindklippt, egentligen också en bok, för de hänger ganska mycket ihop, men de, på något sätt så kan man liksom läsa en i taget eller hur man vill. De står för en liksom. Men jag är väldigt sådär, mitt språk är väldigt målande och väldigt metaforiskt och väldigt mycket... för att när jag skriver om så tunga ämnen så behöver man måla in eller brodera, ja, eller sådär.
Precis.
Texten.
Mm. Och varför var det så viktigt för dig att skriva de här böckerna?
Därför att jag var nog ganska trött på det här att alltid bli, jag kände väl kanske det här att jag vill vara en röst, ett vittne, en röst för alla de barn eller vuxna människor också då. Eller ja, orkidébarn och vuxna och högkänsliga. Att vara en röst till att sätta ord, för att jag tycker att det blir så mycket missförstånd. Man blir också trampad på ett sätt och lite det här att men hon är så skör, hon klarar inte det och inte. Men vi klarar ju massa saker om man får rätt förutsättningar och man får rätt... stöd så gör man ju det, uppenbarligen då. Men det är ju inte riktigt det vi ska ju leverera, prestera, vi ska behaga, vi ska, men det är mycket sådär. Och då tänker jag att nej, jag är inte bäst på att konkurrera eller leverera snabbt. Jag kan leverera snabbt på kort tid, men jag tänker att alla måste få finnas liksom. Så. Mm.
Ja, verkligen. Vad har du fått för respons?
Nej, men jag har fått jättebra respons faktiskt. Jättefina har jag fått. Och det är det som är, nu har jag sålt slut av CD-barnet igen. Så nu ska jag faktiskt göra ljudbok av den. För att jag ska göra det. Så får vänta lite med att trycka upp den igen. För jag har så mycket böcker jag vill trycka upp. Men, jag har fått väldigt fint. Och framförallt det här kan jag känna med män. Som inte alltid så självklart. Vi kvinnor, vi pratar om känslor och sådär. Men de här männen jag möter på föreläsningar som kanske har vuxit upp på 30-40-talet och haft jättejobbiga erfarenheter med sig och sådär. Det är väldigt fint tycker jag att möta dem. Och sen, nej men jag får mycket brev och mejl och nej men det har varit jättefint faktiskt. Jag blir alldeles varm i hjärtat när jag tänker på det. Så, det är jättefint.
Ja, det förstår jag verkligen. Mm. Dina föreläsningar handlar ju om din bokserie Melo. Mm. Och där du tar upp ämnen som narcissism, gaslighting, emotionellt våld och högkänslighet. Vad vill du liksom förmedla med dina föreläsningar?
Nej, men där blir jag ju lite beteendevetare än Lotta då. Då går jag ju in lite mer, för jag berättar ju inte så. Jag väver in mina böcker, men jag vill inte stå och berätta om mina böcker, för de ska de ju läsa, tänker jag. Så att då är det ju lite mer så där att de är fakta. För jag vill ju med dem att de ska förstå rent att det är biologiskt, emotionellt, det här med toxiska relationer, det sker ju någonting i hjärnan. Och många säger så, varför är hon ihop med en ny kille nu som slår henne? Eller varför bryter man inte bara? Och, men gud vad irriterande och sådär. Man måste förstå de här bindningarna, traumabindningarna då, som förstå vad det handlar om. För att de här bindningarna blir oerhört starka. Om du är barn och vuxit upp i toxiska relationer, så är det ganska stor risk att du möter toxiska relationer som vuxen. För då har du den här, det är så här du tror kärlek ser ut. Då har du utsöndrat både kortisol och dopamin under de här stressfaserna. Och så får du kärlek, det pendlar ofta då med det här med, det är det som är så farligt, att det är kärleksfullt och sen så kommer slaget och så kärleksfullt och så slaget. Och det blir som en giftig cocktail som man dricker om och om igen. Där måste du rent själsligt rensa ut. Och det gör det genom att bryta aktivt medvetet. Och det kan man ju inte göra om man är intrasslad i den här traumabindningen, för man ser ju inte det. Så det är det jag vill nå ut, att folk ska förstå det här. Och att man ska förstå i skolan också, för det syns ju inte om det är barn som är till lags. Är man utåtagerad så kan du åtminstone se liksom att det här är någon som slåss eller sådär. Så jag brinner lite för det.
Mm. Ja, det märks. Det var ett otroligt engagemang. Mm. Men tror du att vi överlag är rädda för att känna känslor? Att det är lätt att vi vill inte tänka på det, vi kopplar bort det. Att man vill inte känna för mycket.
Ja, men jag brukar säga så här att vi lever ett känslofobiskt cowboystuksamhälle. Lite så där att det är, nej men lite så här att vi sminkar gärna över och vi... Men vi har nog flyktbeteende, tror jag många har, att man har ett flyktbeteende, och det är väl att släta över många gånger. Och det är klart att det är ju jättesmärtsamt att möta många saker. Jag kan verkligen förstå att människor väljer bort det. Det kan jag till 100% verkligen förstå. Men jag tror att vågar man, oavsett hur gammal man är då, vågar man möta, så är det aldrig för sent att rita om sina kartor och de här programmeringarna. Så jag tror att man har allt att vinna på det. Och det är så förfärligt hemskt att många människor går då i den tron och kanske idealiserar föräldrar, idealiserar andra med en låg självbild, för att man inte har vågat möta smärtan. Liksom,
så. Mm. Och precis som du sa tidigare så är det ju lätt då att man kanske självmedicinerar, gör saker för att liksom blockera känslorna. Mm. Men på grund av ditt stora driv och sprida kunskap om det här ämnet, så har du ju även fått flera utmärkelser. Som årets känslovisionär på Känslogalan i Malmö och årets driftigaste HSP-person. Två år i rad. Hur känns det?
Nej, men alltså, det är ju så. HSP känner jag så här, det är ju nästan komiskt, för då har jag ju verkligen varit driftig, varit ute och pratat om vad man ska göra för att må bra. Och så har jag ju liksom kört slut på mig själv istället. Det är lite komiskt så. Det är ju jättefint givetvis, och den Känslogalan var ju... då var ju Bob Hansson nominerad. Så jag var ju ganska övertygad om att han skulle vinna den eftersom han är känd och sådär. Så att jag åkte ner till Malmö och var ju, blev ju helt chockad. Så det var ju en tjej bredvid som sa, du måste nog gå ner nu. För att den här trumvirven, den bara fortsätter. Det är dig de har ropat upp, du måste gå ner nu. Va? Så jag, men Bob Hansson, så puttade hon på mig och sa hon, du måste gå ner. Och jag var så där, jag var så chockad. Så jag kunde inte heller säga någonting klokt mer än att tacka såklart. För att jag var så där, det blev väldigt, väldigt stort så. Och det var väldigt fint för att, nej men det var ju jättefint såklart. Jag var jättestolt för det, men jag var så chockad. Det tog nästan ett år att fatta. Liksom. Det kom så där efterhand när jag såg en video från YouTube. Att, herregud vilken grej, det var jättefint. Fantastiskt fint.
Ja,
så.
Ja, det förstår jag verkligen. Mm. Vad skulle du ge för tips till andra som kanske känner igen sig lite i det här du berättar nu, fast de inte kanske vet om att de har HSP? Mm. Alltså, vad ska de göra som känner igen sig väldigt mycket i det här?
Nej, men jag tänker så här att först kan man ju ta reda på om man det finns ju sådana tester och sen, man vet väl oftast själv så här, det är viktigt att tänka så här att det finns ju 1000 olika sätt, man kan ju vara introvert, ambivert eller extrovert. Man kan också, jag är väldigt så här ljud- och ljuskänslig och jag kan ha lätt för att få migrän och sådana saker. Man har ju olika saker som triggar och sådär. Men det viktiga är ju att man hittar en bra vardag för att må bra. Och jag tänker så här att vi lever i det här överväldigande samhället med stora kontorslandskap och mycket stress. Att kunna ha, det låter ju lite lyxigt sådär, men att ha lite paus i schemat, alltså hitta ett sätt. Det kanske faktiskt är så här att, jag brukar säga det ibland till mina vänner om de har varit utbrända sådär, att du kanske inte kan jobba 100%. Du kanske får nöja dig med att jobba 80% och det är inte dåligt. Alltså ibland måste man också hitta vägar som gör att det blir hållbart. Jag tror inte bara, det är väl jättebra med SSRI-preparat att man kan få hjälp så. Men jag tror att man måste hitta träning, sömn och lite det här, ja men vad som är bra för varor, det vet man ju ofta. Jag dansade ju tantbalett då och jag var ju väldigt sådär att jag inte vågade det. För att jag kände att, ja men jag har fött barn och inte smal och liksom smärtsam man var när man var yngre. Men så kände jag älskar ju att dansa. Om jag älskar att dansa så mycket, varför ska jag inte få göra det? Det är liksom min nya som 50 plus grej då, att göra det. Så då måste man hitta saker som man också tycker om att göra. Då mår man ju bra. Det är ju lite så.
Det känns som att det kanske kommer lite med åldern också, att man lär sig mer och mer hur man ska hantera sin HSP.
Ja, jag tror att, och sen så tycker jag också att den har blivit, jag ska inte säga värre, men jag tänker att jag är inte lika stressad. Det är någonting som händer också i med alla hormoner och den här åldern och sådär. Att man kanske också, man kan inte stryka över det heller. Att det händer saker, att vi förändras i det. Och då kanske man behöver se över kost. Och man kanske inte tål alkohol, tål inte jag på samma sätt längre. Man får vara försiktig med socker och alla de här sakerna. Så man får lite grann göra sin egen lilla karta kanske.
Ja.
Så.
Precis, ja. Man får vara lite detektiv
och ta reda
på vad man inte mår bra av. Och så är du ju konstnär också.
Ja, men det är ju så roligt för att jag, det vågar jag knappt säga att jag är. För att jag tycker ju alla att jag har kunnat måla. Jag gjorde ju mina barnböcker, då illustrerade jag ju dem. Och sen så när jag gjorde Orkidébarnet så såg ju min förläggare en skiss jag hade gjort och slängt i braskorgen på landet. För jag tyckte att den var så ful. Och den gjorde hon på första boken. Och sen så när jag gjorde om den första boken så hade jag målat ett annat omslag. Så var det så många på mässor som sa sådär, men gud det ser ut som en tapet och vad fint du målar och du borde göra något mer och det sådär. Jag tänkte, men jag kan ju inte måla. Men så i pandemin då igen, återigen, eller kanske var lite tidigare, så började jag måla på landet. Och då sa min dotter, de är bra barn ibland, och så sa hon, mamma du måste göra något mer av det här. För jag har gjort en påfågel som blev väldigt poppis sådär. Och då känner jag gillar väldigt mycket det här med tyg. Jag tycker det är jättehärligt. Så då började jag med kuddarna. Och sen har jag bara fortsatt. För det är någonting det här när man får lite självkänsla i. Eller jag vågar blomma ut i det som är jag. Jag gör det som jag gillar. Då blir det väl bra kanske. Så att nu har jag faktiskt ställt ut ganska många gånger och varit väldigt modig. Så man behöver ju, jag tänker ibland, man ska inte jämföra sig så mycket med andra. För det är det som också begränsar en sådan.
Mm.
Så det är roligt.
Ja. Det är en väldigt härlig inställning och hur liksom får skapandet dig att känna när du målar? Känner du dig fri då?
Ja, men jag älskar ju det. Alltså jag målar väldigt mycket på sommaren och så skriver jag väldigt mycket på vintern. Det är lite så jag delat upp det, för jag målar på landet och så skriver jag i stan på vintern då. Men jag drömmer ju, min dröm är ju då att jag har en dröm om en studio. Och den drömmen är ju då att det är ett citronformat, ett sånt där månformat fönster då. Det är en sån dröm jag har. Så det jag tänker någon gång kanske. Jag kanske ska ha det någon gång då. En sån så att det, jag känner mig väldigt, väldigt fri. Och det är ju få förundrade att kunna göra bara det. Men jag drömmer om det faktiskt. Att det är min fjärilsdröm att få ägna mig åt mitt skrivande och skapande.
Ja, och det är precis fjärilsdröm. Låter så fint.
Det är som en fjäril som får flyga och fladdra och göra det som, ja, från blomma till blomma. Så.
Ja. Ja, jättefin beskrivning. Och hur ser din vardag ut? Liksom med?
Nej, men min vardag är ju otroligt splittrande och det är det jag har kommit fram till, att det är ju inte så ultimat när man är högkänslig. Jag gör, på samma sätt som det har varit en tillgång i pandemiåret, jag har ju inte en inkomst utan jag har ju 13, och då har det varit så där att alla älskar den 25, jag älskar alla dagar utan den 25, när man förstår sådär. Men då är det lite sådär att jag kan ju skriva frilansartiklar, jag kan föreläsa, jag har jobbat extra på Stadsteatern i Göteborg, jag säljer konst, jag säljer böcker, alltså det är väldigt mycket olika saker som jag gör, och jag har haft samtal då för högkänsliga och sådär. Individuellt. Så jag gör ju väldigt många olika saker, och det är ju härligt när det är ett flow och sådär. Men det är ju också splittrande, tycker jag. Så att på ett sätt så skulle jag väl behöva komprimera och göra mindre. Men jag tror att det är det också som är lurigt med det här, för många högkänsliga är så här. Om man är extrovert och nyfiken och sådär, och har den här kreativiteten som bubblar. Jag tror att det är det här med balansen. Som min vardag är väldigt, den är ju väldigt härlig, för många tänker, gud vad mycket olika och roliga saker hon gör. Och det är ju jätteunderbart och härligt också. Men jag är ju sällan ledig. Alltså jag jobbar ju väldigt mycket hela tiden och helger och sådär.
Ja. Jag tänkte på det du sa med att det kan vara en superkraft att ha HSP. Kan du utveckla det lite?
Superkraften?
Ja,
superkraften. Nej, men det är ju faktiskt så här att jag har faktiskt skrivit en argumenterande artikel om det här in till en tidning, för att de hade just kritiserat det här med självhjälpsböckerna kring HSP. Så jag hoppas att den blir publicerad, men då, det var just kring det här med superkraft som de reagerade på då, att som att man skulle vara lite finare, lite bättre, lite märkvärdigare och sådär. Det handlar om, men det handlar om att så många känner sig annorlunda och gått med en väldigt låg självkänsla. Jag tänker på Anders Bagge var ju med på Melodifestivalen med den otroligt vackra rösten, som man nästan blir chockad. Men så nervös och så osäker, där man tänker att här står en talang som lär ut andra talanger och som har en fantastisk röst och är så sårbar. Och man känner att det är precis det här jag menar, det är väl en superkraft att man ställer sig där och gör den grejen fast man är ett vrak. Och det är det jag tänker med superkraften, jag vågar ju massa saker fastän jag är livrädd. Jag kallar mig för kaninlejon då. Så ibland är jag en kanin och ibland ett lejon. Så det är det jag menar, att man ska på något sätt man ska bejaka det. Man ska bejaka det här. Och det är det jag tänker, att inte att det är något fult eller sämre. Eller, man ska bejaka de här egenskaperna.
Var det självklart för dig att ställa dig på scenen och hålla föreläsningar?
Men fruktansvärt. Alltså, hur mycket tid har vi? Nej, men alltså, det var så här. Jag ska berätta om det, för det var helt förfärligt. Jag kom fram till att jag kommer aldrig vakna upp på morgonen och säga, nu gör jag det. Utan jag tänker så här, jag måste bara göra så. Och då blev jag bjuden till en folkhögskola i... inte Bromulla, men det var utanför där. Det var någon folkhögskola. Och jag såg framför mig liksom 22-åriga socialpedagog, lite mysigt och så. Och jag hade inte gjort den här om orkidébarnet många gånger, kanske 2 gånger. Och sätter mig på tåget 5 på morgonen och blir upphämtad av en kille och ut och kommer fram till den här arenan, skulle jag säga. Oh. Som då var för 120 pensionärer och de gick varje vecka. Wow. Och ämnet också, att fråga 80-plussare om sårbarhet, är liksom inte riktigt deras, de är inte riktigt där. Så när jag kommer in så säger han, vill äta lunch, frågan då. Och då säger jag något väldigt ofint, att nej, men då kommer jag.
Ja.
Ja. Och det tyckte han inte var trevligt. Så jag gick in på toaletten och tänkte, hur tar jag mig från den här falluckan? Och det som händer är ju då, när det sitter 120 pensionärer så här.
Så
hade jag också en mygga. Jag har myggfobi då efter det, för att jag kunde inte få ner min andning. Så det låter ju som att jag... Man pratar så Hela tiden, som ett maraton. Och någon säger, du får flytta den här myggan då. Men i det här hemska så hade jag Hillevi Wahls röst faktiskt, journalisten. Hon hade sagt till mig så här att om du blir nervös när du föreläser så kan du få paus och vila genom att du ställer en fråga till publiken. Jättebra var
den. Den har jag också hört.
Ja. Så då gjorde jag det. Och så blev det inte jättemycket respons då med män och sårbarhet. Men då var det en kvinna som berättade faktiskt en jättefin grej om just det här med sårbarhet. Att hon hade vuxit upp med massor av skam i ett ganska dysfunktionellt hem. Kände sig ful, dålig. Fröken hade skammat henne med att hon hade lånat finsuddgummet och suddat med det. Och sen växte hon upp och blev gift och hade praktik som sån här sjukgymnast. Och så kom det in en gammal fröken där med dåliga knän som hon hade haft. Och då sa hon till sin kollega att jag kan inte ta hand om den patienten för jag kommer slå knäskålen av henne. Men det förstod inte kollegan, så hon hade tagit bort den här draperiet och sagt, nu ska du få träffa en gammal elev. Och hon föll rätt ner i sina årsringar. För min fråga var om det inre barnet blir starkare eller svagare ju äldre man blir. Och när den här läraren då säger till henne, åh, Marie-Louise, du var en sån gullig liten flicka. Så kände hon bara, det var jag inte alls det. Så föll hon rätt ner i det då. Så hon räddade mig lite där och då. Och sen när jag i alla fall skulle lämna den här så ville ju den här moderatorn då gärna ge mig goda råd. Och jag var inte jättemottaglig eftersom jag var helt förstörd efter
direkt efter?
Ja, för det var ju en katastrofföreläsning. Och så var det då den här killen som skulle köra mig till tåget som ville prata med mig om sina Tinder-problem. Och jag kunde inte sätta gränser och sa, men nu måste jag verkligen gå till min buss. För jag hade 5 byten hem då. Jag skulle till Kristianstad då. Och när jag väl kommer ut på den här åken i Bromölla så är det ingen buss tillbaka utan det är ett tåg. Och det har jag inte kollat och då ser jag bara hur det svischar förbi. Så 5 byten förstördes ju då på hemresan. Och min man, han kom och mötte mig på tågcentralen, så sa jag, jag var inte värt 3000 kronor i lön. Men då kommer det här lejonet till mig. Jag tänkte att, nej men efter jul då, där hade jag gjort 3 halvbra föreläsning, tänkte jag så här, jag gör 25 stycken, som Pippi sådär, jag gör 25 stycken och blir det inte bra då, då kan jag lägga ner det, då har jag testat en del av min fjärilström så det gjorde jag faktiskt, väldigt modigt gjort när jag berättade om det, nu kan jag känna att det var modigt.
Ja precis, för det hade ju varit lätt att känna, liksom, nej jag är aldrig med, jag ska aldrig mer ställa mig på scenen.
Nej men det var fruktansvärt och han sa, ja, du måste jobba bort pärmen och det är bra med konstpauser och han alltså det var så frukt. Och de här pensionärerna var ju inte så intresserade i ämnet heller.
Nej, då blir det ju ännu värre.
Och jag frågade dem om sårbarhet. De satt ju bara så här.
Ja, för man kan ju få en känsla av att alla sitter och dömer en. Alltså man får, det är så lätt att tänka så.
Ja.
Och det har ju med en själv att göra också. Att ja, den här skammen, och jag är oduglig och så. Men det blir ju bättre och bättre ju fler gånger man gör det ju.
Ja, men så är det ju. Och sen också, folk är väldigt snälla. Jag måste hela tiden säga det, folk är väldigt snälla. Och det är det, man får inte glömma bort det. Men det var någonting av formatet där, att jag hade väl en bild också av studenter och yngre publik och sådär. Men jag tänker att jag har många, många historier som jag gärna bjuder på. Jag bjuder på det också för att jag tänker att det är en del i att våga vara sårbar också. Att våga dela med sig på det. Och det kan jag faktiskt säga, om man vill jobba med sin skam då, så kan man få 3 tips här hur man kan jobba med det. För alla människor känner ju skamkänslor. De som inte känner det är ju narcissister, alltså de som inte har möjlighet till anknytning och empati. Så man kan tänka så, alla känner skam. Det är en primär allmängiltig känsla liksom. Alla är rädda att prata om skam. Så ju mindre vi pratar om det, desto större blir den, och ju mer vi pratar om det, desto mindre blir den. Och när jag jobbar med barn så säger jag alltid, släpp ut trollen i solen så spricker de. Det är lite så. Och det är ju faktiskt också en sån här grej att prata om det. Och när vi gör det, som jag tycker ändå vårt samhälle gör, vi har ju mycket mer poddar och vi har böcker, vi pratar om det sådär. Så blir vi inte lika ensamma i det, och då blir den ju också mindre. Så. Mm.
Vad fint också att du jobbar mycket med barn. Och
jag har gjort det,
du har gjort det.
I 20 år, men nu är inte lika mycket.
Nej, men det är så viktigt att börja så tidigt med och att känna liksom att man får prata om känslor, man Ja.
Jag har ju böcker som jag har skrivit om där man jobbar med barnet om att sätta ord på känslor. Men min grej har varit att jag gjort det på ett roligt sätt. För att man ska känna att det är färgglatt, att det inte blir det här som vi kanske vuxit upp med pekpinnar och etik och moral. För det är också en sån del i att det får inte bli skamligt eller hämmande eller sådär. Utan kunna prata om saker.
Mm. Jag kom på att jag glömt att fråga en fråga som jag alltid ställer först.
Ja.
Och det är, vad får dig att må bra?
Ja. Och det har vi ju pratat om, att jag gillar att dansa och dansa tantbalett. Och sen är jag ju, jag älskar ju blommor och jag älskar ju liksom sådär, att leva vackert är ju min grej. Liksom, sådär. Jag gillar att göra det vackert och leva vackert. Och jag... och vara med vänner och familj och allt det här vardagliga. Men jag tycker också att promenader och radio har blivit mycket mer sen jag blev äldre. Mindre tv, mer radio, mer promenaden och springa och sådär. Liksom och naturen och mer så. Men just det här att vara i det vackra. Alltså bjuda in det vackra. Och det, när jag säger det så menar jag verkligen i det lilla. Att det där lilla extra så tycker jag är underbart. Så min konstutställning ska ju bli, jag försöker alltid göra det så att det blir vackert. Och även på mässor så försöker jag alltid göra det där lilla extra.
Mm. Som kan betyda jättemycket.
Ja, det betyder så mycket. På föreläsningar också det här att man kan lägga ett vackert konstkort. Tack för att du, alltså små grejer som gör att någon känner att men jag är lite sedd här. Och det betyder mycket.
Väldigt mycket. Mm. Hur ser dina framtidsdrömmar ut?
Jag skulle ju vilja göra film av mina böcker för att de är så filmiska. Jag skriver ganska mycket, när jag skriver böcker så blir de ganska filmiska. Finns det ett ord som heter så, kan man säga så?
Ja, men det tycker jag.
Så
ja.
Det är en sån jättedröm jag har liksom, att jag såg den där Mig äger ingen igen nu på tv. Så tänkte jag, mina böcker har blivit bra som film. Det är en sån dröm jag har. Och sen drömmer jag om den här studion med fönstret. Och en egen studio. Men sen drömmer jag faktiskt också om att göra fler böcker och ljudböcker. Det är ändå min grej att skriva. Det är så svårt, det är så många, alla vill ju skriva bok och det är som konkurrens i det och så. Men jag tänker att det är verkligen där jag är som bäst på något sätt ändå. Det är faktiskt det i text. Och jag älskar verkligen det. Jag tröttnar aldrig på att skriva. Så det
Nej. Är min, mm. Och då ska du ju bara fortsätta med det.
Ja, jag tror det.
Ja,
jag tror
det. Mm. Det tycker jag. Mm. Nu ska jag avsluta med 5 snabba frågor.
Ja.
Som kan vara vad som helst. Mm. Och då säger jag yoga eller promenade.
Oj, vad svårt det var. Man får bara ta en.
Nej, men man får ta båda.
Ja, men då säger jag promenad. Promenad säger jag.
Mm. Yoga du också? Mm.
Ja, men jag har gjort jättemycket kundalini-yoga. Men jag tröttnade lite på det. Jag tycker ju om dans mer. Men yoga är ju väldigt, väldigt bra.
När man så hade jag sagt dans eller promenade?
Ja, då hade du sagt dans.
Då hade du sagt dans. Mm. Landet eller stan?
Vilka otroligt svåra frågor. För det är precis så vi lever. Mm. Och jag älskar nämligen båda lika mycket.
Mm. Det låter bra.
Men jag säger nog landet ändå. Även om jag älskar stan så tror jag att... Mm.
Det kan vara bara en liten skillnad.
Mm.
Sött eller salt?
Salt, älskar salt. Mm.
Ja, det är ju så. Det är ju en vattendelare där.
Salt i min familj också. Alla vi har initialer så vi är en saltisfamilj. Vi heter så Saga, Adam, Lars och Lotta. Och så vi kallar oss för saltis. Men jag älskar saltgodis. Salt. Mm.
Mm. Morgon eller kvällspigg?
Kvällspigg. Mm. Ja, jag är inte morgonpigg.
Nej. Och som egen företagare så kan du kanske välja.
Ja, det är underbart.
Ja, det är fantastiskt.
Men berätta det inte för någon.
Nej.
Det är lite så. Mm.
Tälta eller glamping?
Absolut inte tälta. Det är absolut. Och glamping, är det den glamorösa? Jag har lärt mig precis nu av en ny butik. Jag har aldrig hört uttrycket. Är det en glamorös camping?
Eller? Ja.
Vad är det? Är man husbil? Vad är
men
det,
det är ju ett tält också, men det är en massa lyxiga detaljer.
Ja, då absolut 100% glamping.
Ja. Så bra, men tack snälla Lotta för att du... medverkade här och svarade så bra på alla mina frågor. Och tack alla ni som har lyssnat på podden här idag som heter Så mår jag bra. Och mitt namn är Anna Flodberg och den som har klippt och producerat den här podden är Micke Wedberg. Och om ni har synpunkter eller ni har tips på någon som ni tycker att jag ska intervjua, så mejlar ni till podden snabbla@kurera.se. Ha det så bra!
Tack så jättemycket, Anna. Tack så mycket.
Tack.
Tack idag!